välkomna till Tronspelet, Aftonbladets förträffligt fina Game of Thrones-podcast, där vi gör en great rewatch, vi ser om hela serien. Jag sitter här med Sandra.
Hej, hej.
Hur är läget?
Jo, det knallar och går.
Underbart. Marcus?
Ja.
Pikt norrländskt svar.
Ja, det är snart jul. Det är tur det. Ja, men det är helt toppen naturligtvis. Peppen är fantastisk. Jag känner mig pigg som en drake.
Underbart, då vet man att det är bra. Mm. Och jag heter Tove. Vi gillar ju när ni hör av er, och det har folk gjort. Vi kan börja med att Magnus från Stockholm har ringt in på 08 725 23 57.
Ja, hejsan. Jag heter Magnus Edlund. Jag brukade vara med i den här podden förut. Jag skulle bara vilja uppmana Marcus att liksom luta sig fram mot mikrofonen. Ibland är det man hör liksom inte vad han säger. Nu säger han ju sällan något vettigt. Men liksom ifall att han får någon snillig blixt så kan det vara bra om det tas upp av mikrofonen. Ja, men det var allt. Bra jobbat. Hej då.
Okay. Ja, tala ur skägget.
Ja, jag får väl sitta närmare mikrofonen då för Magnus skull. Jag vet att han klagar på det här rätt ofta när vi spelade in med honom också. Jag gillar inte mikrofoner. Jag ska egentligen inte sitta i en podd.
Det är fint ändå att han längtar så mycket efter att få höra din röst fortfarande.
Ja, det gör han ju inte. Han ljuger ju bara. Han längtar efter sin egen katt.
Well, vem gör inte det?
Ja, jag är allergisk mot katter, så jag längtar inte efter katter. Snuskigt djur.
Bra hater. Jag gillar Magnus katt, den är jättefin. Yes, det är också en signatur här. Okej, nu ska jag uttala det här. Broborgorov.
Ja, snyggt.
Känns ganska bra faktiskt. Som har mejlat in på tronspelet@aftonbladet.se och säger: hej Tronspelet. Marky nämnde lite snabbt bra och dåliga skådisar i serien. Det vore roligt att höra honom ranka just bra och dåliga skådisar. Kan vi få två stycken topp tre listor?
Alltså vadå, från höften?
Ja, det tror jag. Eller så tänkte han att du skulle ha gjort din läxa.
Jaha. Nej, men ja. Ja, gud. Ja, det är klart jag skulle gjort det. Vad dum jag är. Men de bästa skådisarna är ju, alltså där vi är nu kan man väl ta. Uh-huh. I säsong två, det är ju Charles Dance, Peter Dinklage och hon spelar Cersei, Hedaya, Lena Hedaya.
Det är en rätt bra lista.
Ja, men jag har ingenting att sätta emot.
Nej, men det är de som, de lyser upp varenda scen, de är säkrast och oftast. Till exempel när hon som spelar Shay spelar mot Peter Dinklage, så blir det liksom en ganska stor skillnad i hur trovärdig liksom dialogen blir oftast. För att hon är inte lika duktig, eller så är han fruktansvärt bra, jag vet inte. Men det är de bästa. Sämsta skådespelare funderar jag på, det är ju så elakt.
Men kan vi inte få åtminstone droppa typ The Mountain? Han har bytt han ut här liksom.
Ja, men det är ju faktiskt så roligt att han byts ju flera gånger. Och här i de här avsnitten så spelas han ju av en helt ny, eller en inte helt ny person, men en ny person för att vara Mountain i alla fall. En kille som heter Ian White. Mm. Och det som är lite roligt är att han spelade White Walker i första avsnittet.
Jaha, ja.
Och sen senare i serien när han blir bortputtad av den här islänningen Halvtor Björnsson, eller vad han heter, då spelar han Wun-Wun, jätten. Så han har hoppat runt på flera roller.
Menar du att han är bra eller dålig?
Det känns som att han kanske inte, replik är kanske inte hans
nej, forte. Okay.
Nej. Han får de där lite yxigare kroppsliga karaktärerna.
Ja.
Precis, man kan ju se det som en bra grej att han får fler och fler roller. Eller så är liksom, är det någon som gillar honom och bara: du var för dålig för det här, nästa. Nej, du var för dålig för det här med, nästa.
Snart får han spela lik. Vad heter hon? Men alltså, det är dåliga skådespelare. Det är så tråkigt att nämna Cybele Kikelli som spelar tjej, för att hon har fått så mycket hat redan. Men hon är ju lite tunnare i många scener jämfört med de här jättarna. Jag tycker, jag tycker hon är en av få liksom karaktärer som inte riktigt håller i alla scener.
Ja, annars känns det som att den håller i bra skådisklass.
Ja.
Och det är också, jag vet inte, de man mest ör sig på som vanligt är ju ibland barnen.
Ja.
Va? Du gillar inte barn?
Barnskådisar.
Ja.
Lite grann. Alltså det finns ju många bra. Alltså Aria är ju bra och alltså det finns ju andra. Men ja, jag vet inte, Bran kan vara lite större ibland. Han provocerar mig lite.
Jag tänkte just nämna Bran. Men är han dålig eller har han en otacksam roll?
Ja, det är ju frågan.
Ja, alltså, han får ju inte göra så mycket. Han får ju bara ligga där och gnälla.
Och vad är stackaren liksom? Typ 11 bast eller något sånt där. Man vill liksom inte bara dissa.
Ja, men det låter vara bra. Vår disslista innehåller kvinnor och barn. Det är otroligt modernt.
Vi hyllar män
och hjältar. Och så hyllar vi, alltså, ja precis, folk som inte kan prata. Ja. Men vi gillar de här alfahannarna och alfakvinnorna. Ja. Det är, fint.
Mm. Med en gedigen skolad klassisk
bakgrund. Om vi var på ön i Flugornas herre så skulle vi vara barbarerna som slänger sten på demokraterna helt enkelt. Ja. Det är bra. Känns bra det här. Ja, men där har du ett svar. Men vi kan återkomma när vi kan återkomma till den här listan senare fram i den här rewatchen när lite fler karaktärer blir presenterade. Kan jag tycka.
Yes. Ja, och hörni, det här poddavsnittet, då kommer vi diskutera avsnitt 3 och 4, What is dead may never die och Garden of Bones. Men vi kanske ska helt enkelt börja där vi alltid får börja under säsong 2, King's Landing.
Ja, då har jag fått den här fantastiska uppgiften att reda ut det här getingboet. Och jag lovar Magnus Eglund, jag ska sitta jättenära mikrofonen så du inte missar en enda gång.
Artikulera.
King's Landing, ibland kan ju King's Landing bli väldigt tråkigt. Under de här två säsongerna kommande, tvåan och trean, så kommer ju, det kommer vara rätt mycket pelargångar. Det kommer vara mycket tronsalar. Det kommer vara mycket så här rum med prostituerade och män i särk. Men det jag gillar med King's Landing, det är ju den här säsongen och nästa är ju verkligen Furions parad säsonger kan man väl säga, eller?
Han är fantastisk.
Här har ni flera fantastiska scener. Till exempel som du Tove sa, han sån här när Game of Thrones blir lite så postmodernt och använder en spionteknik från andra världskriget för att hitta läckor i på hovet för sina hemligheter. Berätta.
Ja, nej, men det är ju skitsmart här. Han misstänker ju att folk kommer helt enkelt inte styra honom. Alla är falska eftersom han nu vet hur man spelar spelet till skillnad från alla host Ned Stark. Så att han testar Pycelle, Littlefinger och Varys, så ger han dem 3 olika stories för att se vem som kallar till drottningen. Vilket snabbt visar sig att det är Pycelle, den gamla token.
Ja, den gamla horbocken.
Ja. För det riktiga, själva riktiga historien är ju helt enkelt att han tänker gifta bort prinsessan Myrcella, skicka över henne till Dorne, vilket är ju smart tänkt, men det går inte så bra för Pycelle som då har skvallrat och blir kastad i fängelset.
Ja, men det är ganska intressant. Men det här var någonting som de använde på som Det är en klassisk teknik där.
Jag har läst det någonstans, ja. Att, och den har ett namn.
Det här börjar bra, jag har läst det någonstans.
Jag har läst det någonstans på internet.
Ja, internet.
Nej, men alltså det verkade som att den har ett namn, den här grejen med att man planterar då olika led. Helt enkelt plantera olika fakta och se vad som kommer fram, för då vet man att det är den som har kallat.
Ja, precis. Sprider desinformation.
Ja.
Men när han sprider desinformation, då är det som han tänker göra, det är det han vet kommer. Det är det som Cersei får veta.
Och det är frågan liksom, om man har bestämt sig eller om det bestäms av det,
ja,
som kommer fram. Jag vet inte.
Men det är ju fint. En annan scen är ju den här, Joffrey blir ju bara värre och värre.
Ja.
Det är nu börjar man ju hata honom på riktigt. Alltså det är lite sådär.
Riktig styggelse.
Ja, men han måste ju få någon sån här, han måste ju få ett straff snart. Annars så blir man ju förtvivlad som tittare. Men det får han ju inte här. Han plågar ju Sansa ännu mer. Men vem kommer då? Jo, Tyrion.
To the rescue!
och får lappa till honom. det är också en väldigt bra scen som sen får ganska ödesdigra konsekvenser. Kan man säga att, att det resulterar i en av seriens hemskaste tortyrscener när Joffrey plågar två prostituerade eller instruerar om att typ halvslå ihjäl den ena?
Ja, det kan man väl, för Bronn kommer ju här med förslaget att liksom, det här kanske bara är en frustrerad pojkvasker, klart killen ska få ligga. Det skulle han inte ha föreslagit.
Nej, men som tittare vet man ju att han inte är det. Han är ju möjligtvis en frustrerad psykopat. Som,
och sadist.
En sadist framförallt.
Utan en sexuella inslag, bara sadist.
Ja, det är, han vill bara döda folk helt enkelt.
Ja, det är en riktigt vidrig scen.
Och det kommer bli värre.
Ja, men den reagerar man första gången man såg den. Den är fortfarande otroligt jobbig att titta på.
Mm. Man tycker så synd om de här tjejerna som råkar ut för det här lilla svinet.
Men vad känner, vad vill ni göra med Joffrey?
Åh gud. Ska vi sitta här med våra våldsfantasier?
Ja, men det är bra. Det är...
Ja, precis. Kanske det som många fans trodde hände fast som inte hände. Den här påken som de använder och slår varandra med. Den har typ gjort huven eller någonting på sig.
Ja.
Tydligen så hon blir bara slagen med den, men man trodde att den skulle användas på andra sätt. Det kanske Joffrey skulle få vara med om.
Ah, mysigt.
Ja, det vill säga att bli våldförd av en påle med gjort huven på.
Exakt.
Ja. Och inte, han, inte Jack Leeson som spelar honom, utan då karaktären Joffrey kanske. Men den är, han är ju väldigt, han är ju, apropå barnskådespel, nu inte kanske Jack Lee som barn, men han är ju fantastisk som Joffrey.
Ja, verkligen.
Ja, men han, otrolig.
Vad var dealen där? Blev han så hatad att han aldrig mer ville skådespela? Eller vad?
Joffrey knäckte honom.
Nej, han, har ni inte hört de här ryktena? I alla fall att han liksom inte ville vara skådis längre för att folk hatade honom.
Ja, men då har ni gjort något bra. Alltså man avskyr ju verkligen dem. Man har inte avskytt en, jag har inte avskytt en karaktär så mycket i hela mitt liv, tror jag, som honom. Jag vet inte vad det är som är så provocerande. Det är för att han är så småsint och bortskämd. Man vill ju liksom göra honom illa.
Ja.
Det kommer känna att det här kommer bli ett bra avsnitt här.
Men det är svårt också i, om man ska spela andra roller, för då är ju liksom alla ser honom som Joffrey.
Mm.
Han måste typ ändra sitt utseende extremt.
Mm.
Ja, och sånt där vet man även med Harry Potter, så var det han som spelade Malfoy. Mm. Han tyckte att det var jobbigt för att barn var ju rädda för honom på gatan för att de tyckte att han var otäck.
Ja, men stackaren. Ja, ja, han fick i alla fall bra betalt för det. Men Tyrion är inte klar heller. Apropå ligga, så är det ju faktiskt en som ligger i den här serien, eller även i de här avsnitten, fast man får inte se det, och det är Cersei. Och hon väljer ju då gärna sina partners inom
familjen,
alltså det riktiga fredagsmyset, som vi brukar säga. Men han blir, Tyrion får ju liksom, han, alltså manusförfattarna gillar ju Tyrion i de här avsnitten. Han får ju även liksom manipulera bort Lancel.
Ja.
Genom små ordlekar.
Ja, det är verkligen hans ja, men time to shine här. Han kör liksom.
Ja.
Han är så bra blackmailer liksom. Ja. Hur, vad skulle King Joffrey tycka om han visste att du låg med hans mor?
Ja, åh gud. Ja. Mm.
Och notera att han har ny frisyr här också. Lancel har lite mer av en så här klassisk mycket... långhår istället för parsfrillan.
Ja, den där parsfrillan känns som en jättedålig peruk. Ja. Han har fått lite bättre peruk. Det är lite, det är lite mer pengar i säsong 2.
Ja, men han ser lite vuxnare ut kanske.
Ja, men alltså, jag vet inte om det är så mycket mer pengar, för det är fortfarande så här att vad man inte förstår i de här avsnitten, hur nära är Robb Stark? Alltså vi kanske går in på en annan båge. Jag vet att det händer mycket i King's Landing, ja. Jag vet inte vad jag ska säga där. Men de har ju fortfarande inte så stor budget i säsong 2. För många så är slag och strider får man ju inte se. Och man, jag fattar fortfarande inte hur nära är Robb Stark? Eftersom alla är så rädda. Vars pågår allting?
Det är väl typ runt The Riverlands kanske? Halvvägs mellan King's Landing och norrut kanske.
Ja.
Men killgissar här, men.
Ja, sen antar man att det kanske går rätt långsamt att liksom erövra söderut. Gissar jag bara.
Sa de ju
jag hade provat själv.
Nej, så har de ju Tywin emot sig också. Så det är väl, ja, han gör väldigt visst motstånd.
Men som du säger här så får man ju inte se så mycket. Det är ju bara... det är ju vargen som får komma in och hoppa på någon väl. Och det är liksom det slaget ungefär.
Ja, ja, jo. Men det är fortfarande så att de... Än så länge i Game of Thrones så får de spara väldigt mycket pengar. Mm. För längre fram i den säsongen så vet de att det kommer... Utan att avslöja för mycket, det kommer ju någonting som kommer hända i King's Landing.
Ja.
Som kommer kostar. Kosta mycket pengar. Så tills dess så får de
vi ordvitsa och säga spara på krutet.
De får veckohandla på Coop. Nej, men de får helt enkelt, det blir ingen liksom Östermalmshall och köpa dyrt kött till söndag. Utan det här är budgetvarianten fortfarande av den här serien vi ser. Tycker jag. Men Tove, du får reda ut det här. För det finns ju, det är inte bara i King's Landing. Det finns ju ett hot mot King's Landing. Och det är ju de här Baratheon Brothers. Och där händer det lite grann i alla fall.
Här händer det lite grejer. Bland annat får vi ju träffa lite nya skådisar, vilket alltid är kul. Hos Renly, The False King, enligt vissa. Så får vi möta Brienne of Tarth för första gången.
Äntligen.
Och Marjorie. Ja, och äntligen Brienne.
Mm.
Hon är ju lite stel och tråkig i de här första avsnitten, för hon är bara så otroligt lojal / kär i Renly.
Är hon kär i Renly också?
Ja.
Ja, man fattar ju inte riktigt här varför hon är så liksom devoted. Alltså det är hennes, när hon vinner mot den här blomsterriddaren Loras. Så är ju typ, ja, men du får välja vad du vill. Då väljer hon att bli liksom hans personliga riddarvakt liksom.
Precis, i
hans
Kingsguard.
Hon är extremt Florence Nightingale-syndrom hon har, att hon hela tiden måste vakta och ta hand om män.
Ja, hon måste offra sig till döden för alla.
För män. Eller, ja, till en början i alla fall.
Ja, och för övrigt, är det fånigt här igen att de måste peka ut så himla mycket att Renly är gay, så att hans Kingsguard heter The Rainbow Guard när alla de andra får heta typ så här White Cloaks eller...
Ja. Heter hon The Rainbow Guard?
The Rainbow Guard.
Ja, men det måste ju vara ett internt skämt eller någonting. På riktigt.
Ja, förmodligen.
Men jag tror inte regnbågsflaggan spelar någon roll i Västerås. Alltså, den är inte uppfunnen. Den rörelsen har inte kommit ännu. Inte suffragetterna heller, tror jag inte är så tongivande i serien.
Nej, ska man tro de här kommer det väl det första var några som propagerar för incestparti.
Det hade många i King's Landing röstat på.
Men sen så får vi då också möta Marjorie Tyrell. Och här är det ju kul för att man märker ju direkt vilken jäkla bra spelare det här kommer bli. Eftersom hon fattar ju också att kungen är gay och bara så här, men vi kan ta in min bror. Eller du måste jobba på ditt pokerface för att det här kommer bli jobbigt när vi är nere i King's Landing.
Eller jag kan vända mig om och så låtsas du att jag är din brorsan.
Exakt.
Ja. Hon är härligt krass.
Ja, och hennes djupa urringning är så wasted på den här karen.
Ja, verkligen.
Men de visar ändå upp hennes bröst. Det är ju fortfarande i början av Game of Thrones det här. Så herregud, det måste in.
Ja, precis. Sätt. Lite slentrian flashing här där.
Ja, men det här är ju verkligen slentrian flashing. Det behövs ju liksom inte. Man förstår.
Precis. En grej till här på nakenheten, källa internets igen. Att han som spelade Pycelle, det var nämligen meningen att han skulle vara naken i den scenen. Det ligger ju någon glädjeflicka i hans säng när de kommer in och ska kasta honom i fängelset. Men att han vägrade vara naken för att hans fru tänkte, du, det här kommer ju hamna på Facebook inom 5 minuter. Och då slipper han, medan alla kvinnorna får ju bara blotta sig.
För alla vill ju lägga upp en naken Pycelle på sin internetsida.
Precis, det är sånt man hackar kändisars telefoner för.
Naken Pycelle. Ja, men det hade ju blivit... Det här blir komplicerat att prata om. Det är ju fruktansvärt.
Ja.
Eller förlåt, det är säkert fint. Eller någonting. Men absolut. Men kvinnorna får... Det är lite så i Game of Thrones-världen.
Det är lite så de jobbar, precis.
Ja.
Annars bland Baratheons... Littlefinger dyker ju upp här också. Lägger näsan i blöt som vanligt.
Ja, han dyker alltid upp.
Han dyker alltid upp.
Lite här och där.
Nu är det det är Tyrion som har sänt honom. Kan man säga, eller?
Ja.
Men han är alltid...
Fast inte han sänd till The Vale? Är det inte det som är hans uppdrag? Eller är han där för att... förhandla? Nu har jag bara glömt bort det här.
Ja, jag för mig att det är att han ska
förhandla
med Caitlyn.
Ja, okay.
Men ja, hon är inte så glad att se honom, kan man säga.
Nej.
Även om man får den där fina presenten som är liksom Ned Starks lik i någon låda. Ja.
Och så försöker han ändå flirta med henne. Ja, jag älskar dig sedan jag var liten.
Ja.
Man bara, vad tror du skulle hända här när du kommer med hennes döda man som du har förrått?
Ja,
men att hon skulle bara, det är klart jag släpper till.
Ja, men det är... Jag vet inte vad jag ska säga.
Men då när inte det funkar så hör han igen då liksom, ja, men hennes två döttrar i liksom bakfickan som man kan vifta med lite grann. Att om det inte...
Ja, för det är väl det som är grejen här, att han ska få henne att släppa Jamie.
Ja.
Ja, Jamie har inte syns till. Han har fått vila ett tag.
Ja, faktiskt. Ja. Slipper sitta i sin egen avföring.
Ja. Cersei har fått vila ett avsnitt också. Ja. Ett av de här avsnitten så är hon faktiskt inte med en enda scen.
Ja, nej, men Caitlyn är ju som sagt hos Renly för att försöka förhandla fram en fred. Och sen så ska Renly då också möta Stannis, brorsorna. Ja, inte Battle of the Bastards, men The Treaty of the Brothers.
Mm.
Det går inget bra och hon försöker läxa upp dem.
Ja, alltså de är ju så fåniga.
Ja.
I alla fall Stannis. Vilken träbock.
han är som en lite trubbig blyertspenna, kan man säga.
Ja.
han är oerhört tråkig.
Ja.
Men jag tycker ändå att han ser lite så här fräsch och pigg ut här.
Han ser fräsch och pigg ut.
Nu får man ta i relation till, ja, om man tänker Stannis säsong 6 liksom.
Ja, okej, okay, för att den får ligga med en red woman. Det
nej, jag
gjort
tänkte faktiskt
rätta.
Det själv.
Men tänkte Stannis karaktären utan Ser Davos och Melisandre. Om det bara var han
så hade det varit straffbågen.
Det hade ju inte gått att titta på.
Nej, han är faktiskt fruktansvärt tråkig.
Inte för att Renly är så jävla kul heller.
Ja, fast han är ändå lite charmig. Och jag vet att nu är inte Magnus här, så vi kan inte prata rustningar. Men är inte Renlys krona den allra snyggaste också?
Ja, den är häftig. Den noterar man.
Ja, den känns, jag får lite så här Shakespeare and Midsommarnatts dröms feeling av
ja,
den.
Ja, det är ungefär det jag får också. Vad är det för med den kronan? Den kan man ju tvinna själv på träslöjden. Är det därför du gillar den?
Ja, men den har ju liksom någon slags som en djurkrona nästan också. Alltså som en krongjort.
Ja.
Alltså märker man inte här, alltså inte för att vara sån, men märker man inte här att Renly inte kommer bli så långvarig?
Vad säger du, Marcus?
Va?
Vad säger du?
men det är väl inget. Det är väl inget man kommer tro kommer bära historien framåt, eller va? Är det något annat? Är det något jag missar här?
Nej, kanske inte.
Alltså ingen spoiler eller något sånt där, men man märker ju, alltså det är inte Renly, det ser man ju när man tittar den första gången, att Renly blir det sen, ja. Och så när Marjorie kommer in i bilden så inser man ju att hon kommer överleva honom,
ja,
hon kommer
så att
gå
säga.
Långt. Alltså ja. det är ett bra löfte där. Alltså ja. Det är lite, hon kommer gå långt. Hon, i dagens läge skulle man nog anställt henne som konsult. Hon röstar på Annie Lööf.
Ja. Yes. Apropå gå långt, så kan man ju också nämna det här, att Tyrion räddar Sansa i King's Landing från förnedringen, och hon fortfarande säger att nej, men jag ska gifta mig med Joffrey. Då säger han typ att ja, den här Stark kommer nog överleva oss alla, vilket är ett bra citat.
Ja,
också
verkligen.
Han kallar henne för Lady Stark också.
Ja, precis.
Mm.
Ja, också ett...
Så redan här, till skillnad från Renly som ni älskar så mycket, jag tycker också han är rolig, men så inser man, så borde man här börja ana att kanske man kanske skulle satsa pengarna på Sansa om vem som ska överleva, om du ser den här serien för första gången.
Exakt.
Så vi ser det som ett tips.
Ja, men typ så. Och det är också
typ så.
Nej, men det är spännande där också att Ja, men just det här att blir man nedtryckt själv så måste man ha någon annan att trycka ner. Ja, men som när hon är rätt elak mot sin nya kammarjungfru,
ja,
som ju är Tyrions brudtjej.
Fast den scenen är jättebra skriven igen, för att hon vill ju egentligen inte vara så elak, alltså mot henne. Alltså det, man märker
hon
ju på henne.
Hon är väldigt nedlåtande.
Det är hon ju, men man ser i hennes skådespeleri att det här är, hon går lite emot sin egen personlighet. Det plågar henne lite grann att plåga tjej, tycker jag. Hon gör det nästan med tårar i ögonen.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag tänkte att det var liksom frustrationen efter det som hade hänt tidigare, snarare än liksom...
Nej, jag kan tolka det som att hon skäms lite, men jag är ju...
Ja, spännande.
Jag tror ju gott om många människor i den här, i alla fall två.
Men annars kan man säga att... ska man säga att höjdpunkten i de här två avsnitten har vi ju såg ju Melisandre för.
Ja, den fina avslutande scenen. Ser Davos smugglar in henne i en liten grotta. Och sen sker en styggelse.
Nej, men hon föder en skugga helt enkelt. Eller
en
skuggdemon. En skuggdemon, som man gör.
Ja, åtminstone när man har fått ligga med en kung och gillar The Lord of Lights. Då händer sånt här.
Ja, och stackars Ser Davos måste se på.
Ja, han som inte gillar henne från början.
I den scenen var det väl mest synd om hon fan hoten, eller vad hon heter, som spelar henne.
Ja, han låg till en riktig grotta.
Ja, det var en riktig grotta i Nordirland.
I typ november eller någonting, så att det var svinkallt.
Naken framför massa kameror och så... Så pressade hon ut något hon inte såg. Hon fattade ju inte vad hon födde igen. Och så var det någon
person
som var tvungen att sitta och pumpa luft i hennes sådär fake mage, ja. Så att den bubblade ordentligt.
Ja. Det måste vara en obehaglig surprise sen när hon ser avsnitten.
Men när man föder sina skuggdemoner, då inser man att då ska de ta livet av någon.
Ja, och vi får nog reda på det redan i nästa avsnitt, skulle jag tro.
Ja, ja.
Spännande. Ja.
Undrar vem det kan vara.
Ja, jag måste bara få flika in en grej här. Alla visdomsord om makt. För i förra avsnittet, då hade vi Littlefinger som bara knowledge is power, och blev upptrumpad av Cersei som säger nej, power is power. Här fortsätter de på det här makttemat.
Mm.
Så dels har vi brorsorna som säger att a man without friends is a man without power. Den är lite trevligare.
Mm.
Och i King's Landing så har vi ju också ett power resides where people think it resides. Det är inte någon som sitter inne på några fler så här schyssta maktvisdomsord.
Ja, det kommer nog komma fler. Vi ser.
Man får väl läsa sin Machiavelli eller något sånt där. Då kommer man känna igen rätt mycket.
Exakt.
Ja, men det, Shakespeare. Ja, sin, ja, det. Vad heter han? Krigsboken. Sansu eller vad den heter. The Art of War, ja. Där tror jag, där sitter de och tittar rätt mycket när de tar de här replikerna.
Ja, men det känns som att det blir liksom en maffig känsla. Det känns väldigt fantasy också på något sätt. Ja. Att gå runt och säga maffiga grejer ibland.
Utan att ha någon täckning på det i dagen.
Nej, men det är det som är fantasy.
Ja, precis.
Ja, men citatvänlig överhuvudtaget.
Ja, man kan säga att den röda tråden är makt, helt enkelt.
Ja, men jag tyckte ändå att Varys var kanske bäst. Ja. Det här att makt ligger där folk tror att den ligger.
Att den inte är där vad folk...
Ja, men att,
nej, att man, det man tror har makten är,
ja,
det,
precis. Men exakt.
Precis, så kungen har bara makt för att vi tror att kungen får styra.
Mm.
Ja, exakt. Det är väldigt Varys att säga det också.
Mm.
Den lilla spindeln.
Ja, sen har vi ju stackars Theon.
Nej, vi tycker fortfarande synd om honom. Eller,
okay, ja.
Eller det börjar
gå ut för det här.
Börja svänga.
Ja,
alltså, Sandy, det här är din favoritplåga. Ja, när vi inte är nere i öknen så får du ta järnöarna.
Ja, jag älskar det här. Jag älskar att plåga mig själv.
Ja,
ja. Ja, han
bättre
är ju
att plåga andra som Joffrey.
Ja, exakt. Han är ju hemma hos pappa, sin pappa. Det låter väldigt mysigt. Det är inte så mysigt som det låter. För pappa Greyjoy, när han fått reda på Robs plan, så ska han invadera Norden, passa på. Han skiter ju liksom i någonting förutom att bara liksom bli rikare och få våldta och invadera saker.
Ja.
Ja, de säger väl att alltså, man är inte svag som hjärnö, alltså om man är född på hjärnöarna. Man tar det man vill ha.
Ja, precis. Vi sår inte.
Ja, vad tycker vi om det ordspråket?
Det är lite svagt kanske.
Men... Ja, alltså bara så här, vi jobbar inte för vår egen skull, vi stjäl andras saker. Mm. Eller?
Det är lite Nietzsche det, va?
Ja.
Lite fascistgrej. Mm. Starkes rätt, darwinism, det är det de håller på med, de här.
Ja, man,
hjärnöboarna.
Så egentligen fattar man ju inte riktigt Tions lockelse av det här. Dels kan det vara att han själv är en Greyjoy. Sen kan det också vara att men hans pappa hånar honom så hårt. Att han, vilken tönt han är, och att han har bögiga kläder och sådär.
Som det
gör
har
att han känner att han måste visa att han är liksom... Ja, att han är något, att han inte bara är liksom Robs lilla helper.
Nej, men alltså det är ändå obegripligt att han inte vill tillbaka till Rob. För att det verkar ju vara lite trevligare att hänga med Rob även om han inte är en Stark.
Ja, man kan ju tycka det. Men...
Alltså det kan jag tycka.
Verkligen. Att man gillar ju att vara en del av det vinnande laget. Och det går ju ganska bra för Rob just nu.
Mm, precis.
Alltså det gör man. Ja. Okej.
Okay. Avslöjade mina little finger.
Ja, vad trevligt för
dig. Affilationer.
Ja.
Och det finns ju någon scen här där Theon sitter liksom med något brev som han hade tänkt skicka till Rob, men sen ångrar han sig och bränner upp det här brevet och blir döpt av för att visa sin
lämplighet som järnbo.
Exakt, så han blir döpt i den dränkta gudens namn.
Ännu en gud.
Ja, du vet inte om man ska liksom dra in någon spoiler här, men det kommer ju någon scen senare i Game of Thrones där det blir en annan som blir dränkt döpt.
Ja, och det känns lite hårdare för honom.
Ja, och då sker det på ett mycket våldsammare sätt. Liksom.
Ja, för då blir han ju mer drängt än döpt.
Precis. Undrar om det är någonting som har, om de har utvecklat.
Eller är det just om man ska bli kung, att då måste man ha dött först?
Det är möjligt att det är så, men jag tänkte på det. Att nu, han blev inte liksom doppad i vattnet.
Nej, men det är ju inte som att ta nattvarden eller bli döpt i vanliga världen.
Nej.
De här är lite hårdare.
Nej, och sen en annan orsak till att man inte riktigt fattar varför Theon så gärna vill hänga med sin pappa, att han får ju någon himla fjantbåt också.
Ja. Och dessutom bara en. Vad heter den?
Ja.
Sea bitch.
Ja, precis. Sea bitch. Och han får liksom åka till någon avlägsen. Han ska liksom inte med i själva liksom invasionen, utan han ska liksom vara på en avkrok och
du kan väl bränna lite här i kanterna liksom.
Han är ju en av de mest tragiska figurerna i hela sagan. Theon.
Så man tänker att då när han fick den där båten, då kanske han ska känna att nej, men det här var nog inte en så bra idé. Men ändå ska han
precis, han ska vara en Greyjoy ändå.
Ja.
Nej. Jag fattar ingenting av det. Och dessutom är det ganska tråkigt om vi är nu, Anna. Jag har alltid tyckt.
Ja, det verkar man vill inte.
Syrran är lite rolig när hon är ute och härjar. Men och ofta när de klipper till Järnöarna, då zonar jag ut. Men alltså jag gör det för att det är liksom bara sten och vatten, och sen återkommer de oftast inte till det så mycket.
Nej, men det är ju lite perifet.
Ja.
Och jag har varit det liksom, ja, men kanske fram tills
säsong 7.
Ja.
Ja. Ja. Nej, det är deppigt. Usch. Vi lämnar den där Theon
Ja, gärna.
Jag är hemskt ledsen. Det kanske är någon där ute som tycker Järnöarna är det mest spännande i serien, men det är inte eran podd.
Fast ska vi kanske redan här berätta om ett litet mejl som har kommit in? För det är nämligen Louise har mejlat in och sagt att en kul grej om Alfie Allen, det vill säga Theon. Han har tydligen haft sitt stora genombrott host i en motivationsfilm om att sluta röka. Och jag har kollat på den här nu och det är en väldigt weird film.
Han får bara nygjord eller?
Nej, det här är,
det var innan, okej.
Det här känns gammalt. Ja. Det är någon snubbe som står och pratar i en lugn röst om vad som händer när man röker. Och så står Alfie Allen och röker. Och ser troubled ut. I liksom bara ett ensamt rum.
Men det som Alfie Allen är bra på, det är att se bekymrad ut.
Ja, och det gör han här.
Och lite hunsad, kan man säga.
Ja, och jag tycker att det är kul för min egentliga relation till Alfie Allen, det är ju via Lily Allen, för det är ju hennes lillebror och hon har ju en låt som heter Alfie, som handlar om att hennes lillebror borde sluta röka gräs och klippa sig och skaffa sig ett jobb som handlar om honom.
Jag hade ingen aning om att de var syskon alltså.
Jo.
Det är ju världens grej.
Mm-hmm.
Det är ju den största avslöjandet i den här poddens historia.
Ja. Det är en spännande familj där, för pappan är ju en Keith Allen, tror jag.
Ja.
Och han var ju med i den här Blur-videon Parklife, spelade med gubben.
Jaha, ja.
Ja, och han hade något knäppt band tillsammans med Alex James från Blur, som spelade in en jävla fotbollslåt som blev jättestor i England.
Alltså de är ju lite såhär, de är ju
men
väldigt...
Han är konstnär och musiker.
Ja, precis.
Så det verkar vara en spännande familj där.
Mm-hmm.
Ja,
intressanta liksom, julaftnar eventuellt.
Jag hoppas Lilian är lite snällare mot sin bror än vad Tions syster är och pappa.
Ja.
Jag hänger ut honom som en, i andra sidan hänger ut honom som en gräsrökande slacker kanske.
Ja, men hon
vem har inte varit det, höll jag på att säga.
Jaså.
Nej,
men. Ja, men hon hade väl även hävdat i någon intervju att hon hade fått erbjudandet att spela Yara Greyjoy, alltså hans
syrra. Just det.
Vilket ju han förnekade sen att hittade de bara på liksom.
Det låter som de har hittat på när de har suttit och rökt framför TV:n.
Ja, precis. Det hade blivit lite märkligt om de som riktiga syskon hade varit tvungna att spela liksom, att ja, men han kladdade på henne.
Ja.
Det var det hon tyckte var lite roligt, antar jag, och skämta om.
Ja, det tror jag också.
Ja. Ja, det var fun fact om Alfie Allen. Pliktrapportering. Kings Road, Joran, Arya, Gendry, som förresten alla säger Gendry om. Jag trodde alltid att han hetat Gendry.
Nej, alltså det här uttalet är inte Gendry, jag helt
säger. De vet ju inte ens hur de uttalar det i serien heller. Nej. Så
vi fortsätter med Gendry.
Ja.
Och Hot Pie. Vi får inte glömma Hot Pie.
Ja, han är väl typ med i bakgrunden, ligger och sover i princip.
Nej, men han försöker ju utmana en, ja men när de är, ja. Vi ska väl inte. Ja.
En heels. Ja, nej, men Joran lär ju Arya här att hämnd kan vara bra för sömnen.
Mm-hmm.
Och ger henne lite inspiration. Så att här får vi för första gången möta Aryas dödslista.
Mm. Och sen får vi se en härlig råttortyr.
Ja, den gillar jag. Riktigt obehaglig tortyrform.
Ja, den är härlig. Man spänner fast en spann med en råtta i och så eldar man på den. Så att den måste fly, så den flyr och gräver sig genom kroppen på den stackare som man ska fråga hur mycket skatt betalar du typ.
Exakt.
Kreativt.
Ja, det är oerhört kreativt, men jag tror det där är inget påfund av George R. R. Martin. Jag tror det där är faktiskt ett medeltida tortyrknep.
Ja, jag tror att man inte levde på medeltiden.
Jag vet inte om det är så mycket bättre att leva 2016, vi får se.
Precis, det kanske kommer tillbaka.
Ja, det verkar som det.
Rått tortyr.
Men nu är ju i alla fall, de här Red Cloaks letar ju inte längre efter Gendry då, eftersom Arya är smart nog att lura dem. När de egentligen har dödat Lommy så säger hon bara, där var Gendry.
Mm.
Inte för att det hjälper så mycket eftersom de nu blir torterade i Harrenhal, men...
Precis, men sen blir de räddade av en... Ja, men av Tywin Lannister, oväntat nog.
Mm. Och han lyckas ju då se direkt på sekunden att Arya är en liten flicka, vilket de andra inte har gjort.
Vilket är lite konstigt.
Ja.
Ja. Men det är bara bevisa bara hur bra Tywin är. Mm. Ja, nej, man gillar honom.
Är det här förresten också liksom den bästa överklassgrejen, att ha en munskänk eller vad de kallar det? Mm. Bara någon som ska komma med vin till en. Det vore väl schysst att ha.
Åh, vilket dröm.
Vilket dröm jag hade varit.
Ja.
Man ser ens fötter och sånt där. Jag menar, sen Lord Bolton introduceras ju. Ni har skrivit att Rob vinner ett slag. Man lägger liksom inte märke till att han gör det, eftersom man inte får se det, för där räcker pengarna inte till. Men Lord Bolton introduceras första gången, och det kan man ju lägga till märke till om man ser ut som en kufisk liten pubfarbror från engelska landsbygden. Så det, han har mer talanger än så. Han har fler talanger än så. Han är ganska tongivande, eller en släkting till honom är i alla fall tongivande i resten av det han ser.
Ja, och han...
Och sen, vad händer i Röknen nu igen? Lite snabbt.
Åh oh, gud, det händer så mycket där. Nej, det gör det inte. Nej, men, Danny kommer till den fina staden Quarth.
Quarth?
Quarth. Ja, det gick inte uttal ens. Och där möter hon de 13 som verkar vara 13, ja, jag vet inte, det var inga festliga typer kanske.
Ja, men det är så handelsmän och gangsters liksom.
Ja, precis, och de vill att hon ska visa upp sina drakar om hon ska komma in, och det vill inte hon. Men sen är det en av dem ändå som Xaroxoandaxos heter, den här herren som, ja, han går i god för henne kan man säga. Så de får komma in i kar och sen är det slut.
Ja, de har helt enkelt svultit där och varit lite trött.
Ja, precis. Så de får lite, liksom, kanske får lite mat äntligen i alla fall, lite vatten. Drakarna kanske kan få äta.
Precis, kanske få tvätta sig.
Precis.
Är det dags att trycka på den här? Extra nära mikrofonen för Magnus Edlunds skull.
Ja, precis.
Ja, nej, men ska vi kanske börja med att gå in på ett telefonsamtal till? Äntligen går våra drömmar i uppfyllelse. Folk börjar ringa oss. Vi har en Jonas i Stockholm som har ringt in på 08-725-2357. Och vill lyssna på vad han har för teorier.
Hej, mitt namn är Jonas och jag ringer från Stockholm. Och det är så här att jag har två tankar som jag ville dela med mig av. Och den första det är att det är ett himla snack överallt om att Littlefinger och Sansa ska försöka förråda Jon Snow. Men jag säger istället så här. Om både Jon och Sansa får reda på vilka som är Jons föräldrar, så varför kan det inte bli ett giftermål mellan Jon och Sansa? Och det skulle ju gynna Jon Snow, eftersom han då gifte sig med en från House Stark. Jag tror aldrig förresten att Sansa kommer välja Littlefinger före Jon. För när Sansa återsåg Jon, så blev det ju århundradets kram, medan när hon återsåg Littlefinger så hotade hon ju att döda honom genom Brienne. Och den andra tanken som jag hade är att kanske Jon och Mara Reed är tvillingar. Det känns som att har man kommit så här långt i serien utan att dö, så är man en viktig karaktär. Och alla vet ju att Ned Stark och Howland Reed var de enda som överlevde Tower of Joy. Jag har tänkt på, varför har Ned inte sagt sanningen om hur Sir Arthur Dayne dog? Vet ju alla att Ned alltid sätter sin heder först. Så varför säga att det var han som dödade Sir Arthur Dayne? Det var kanske för att skydda Howland Reeds hedersamma rykte, så att folk inte skulle misstänka honom för någonting, och att det var han som uppfostrade Rhaegar och Lyannas dotter. För även om han bara ville rädda Neds liv, så är det inte så hedersamt att hugga någon bakifrån på det sättet med en kniv. Det var allt från mig och er podd är jättebra. Hej då!
Ja, tack.
Underbart.
Det var härligt.
Okej,
jag lämnar över ordet till er.
Ja, tack.
Okej, Sansa och Jon Snow, skulle de kunna gifta sig?
Nej, men gud, nej, sluta. Någon måtta får det vara på det här. Det är klart de inte kommer göra.
Nej,
och inte
weird.
Littlefinger och Sansa heller. Det vore också väldigt,
nej, lite
väldigt
känns
konstigt.
Ju som att Sansa borde ju bara fått nog av män och vill ju själv vara Lady.
Ja, exakt.
Lady Stark
liksom. I och för sig så är ju det definitionen av kärlek att man säger att man vill typ använda Brienne och Tarth för att döda den till en början. Det brukar utveckla sig till ett äktenskap till slut ändå, men Nej, det där tror jag. Jag tror Sansa blir själv.
Ja, jag hoppas nog faktiskt också att hon får stå.
Vad tror ni om Mira Reed och Jon Snow? Är de syskon?
De är ju lite liknande där med sitt lockiga, bruna, fina hår.
Ja, det är sant. Men
ja, det känns weird.
Ja, jag läste en intervju också med hon som spelar Mira Reed om att ja, där hon säger liksom att men, jag kommer fortsätta vara en hjälpare bara. Så det känns inte som att hon kommer ha liksom någon större roll än att vara hjälpare, men det kan ju vara, hon kan ju försöka mörka också.
Ja.
Det vet man ju aldrig.
Och precis, hon har klarat sig rätt jäkla länge.
Precis. Ja, men det var intressanta teorier
for
ändå.
For a frog eater.
Ja, nej, men det var väldigt så välutvecklade teorier. Mm-hmm. Det är mycket, mycket mer möjligt att någon av dem stämmer, även om det får mitt huvud att snurra lite grann. Ska man hålla reda på mer sådana där släktband.
Mm. Och sen så har det kommit en ny teaser. Typ. Alltså folk har ju gått bananas över det här. Men
det är bara hårdrockare som går bandanas.
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 Folk har gått bandanas. Ja. Ja. I reklampausen för Westworld på HBO i USA så visar de en sammanfattning av vad HBO har på gång 2017, och då visar de några bilder, och det var verkligen några bilder, det var tre bilder, så det tog 3 sekunder. Och det är en bild på Jon Snow, en bild på Arya och Sansa på häst.
The Starks are coming.
Ja.
Ja, men det kanske är det handlar om den nya sången. The Starks are coming back. The return of the Starks.
Ja, ja, men det är
en Stark strike back.
Ja, exakt.
Attack of the Starks. Hur många kan vi ta?
Independence Stark Day. Jag vet inte.
Jag trodde att vi bara jobbade Star Wars-vinkeln.
Ja, okej. Okay, ja. Nej. Good, the bad and Starks.
Bland en av alla de här liksom, spoiler-grejerna som har kommit om vad det kommer handla om i säsong 7, så är det ju en som känns ändå väldigt trolig och kanske inte så liksom, överraskande heller. Det är ju att att Sansa och Arya möts och Bran. Men att det som är lite intressant är att det sägs då att det kanske inte kommer bli så smooth mellan Sansa och Arya. Vilket är ju roligt nu när vi ser om liksom första och andra säsongen liksom, att de är ju rätt, de är inte polare direkt. De är ju rätt, de har ju rätt ansträngd relation eftersom de är så olika. Bråkig.
Ja, men det kan de inte bli mer lika. I och för sig så har Arya blivit någon sorts mördardemon.
Ja, och att då...
Och Sansa har ju blivit rätt förstörd av sina män.
Precis, och då att problemet ska vara att Arya är ju väldigt... har ju sin ära och heder och har liksom sina principer. Sina moraliska principer. Medan Sansa har blivit lite mer en politiker och... lite mer pragmatisk. Mm. Och att det kommer krascha där. Och det tycker jag är ändå rätt spännande tanke.
Ja, precis. Och de har ju liksom helt olika mål. Eller Arya har ju bara sin dödslista.
Ja, precis. Vad ska
hon
göra?
Hon liksom inte styra någonstans. Ja, hon vill väl också hämnas på de som har oförrättat henne. Men det känns ju ändå som att hon på något sätt vill åtminstone ta över Norden igen.
Mm.
Vilket de i och för sig har.
Ja. Ja, men som sagt, The Return of the Starks.
Ja, och sen så har vi har fått rätt mycket mejl. Det är ju väldigt roligt. Bland Benjamin Gustafsson har mejlat och han skriver: jag har hört att ni har haft olika teorier om drakar. Är jag den enda som hade tyckt att det hade varit häftigt om Bran hoppade in och tog över kontrollen över en drake? För det borde väl rent tekniskt sett vara möjligt. Vänlig hälsning, grym podd. Ja,
absolut. Tekniskt så skulle nog Bran kunna ta en drake, men jag röstar fortfarande för att The Night King ska döda en av drakarna och återuppväcka den och sådär. Jag håller ju på de odöda. Hade de funnits i verkligheten hade jag hållit på dem också. Jag hade röstat på det partiet.
Precis, du hade röstat Night King for president.
Ja, det hade jag.
Ja, för vi såg ju även i senaste avsnittet att Bran kan liksom, han hade någon dröm där han liksom var inne i sin direwolf summer.
Precis.
Och det kommer ju komma mer.
Ja, och nu, vi är ju inne på spoilersektionen här, så nu får vi ju säga det, att han kommer ju kunna ta över Hodor, vilket är väldigt ovanligt för såna här wargs, för de flesta kan bara gå in i andra djur. Och Hodor är ju stor och det är ju mer komplicerat med en människa, och då borde han ju verkligen kunna ta en drake också, trots att de är jättestora.
Visst, jag absolut.
Det är en bra.
Blir det så? The Night King dödar draken, tar upp den, smälter the wall, men sen så kommer Bran gå in i draken. Turn it again on the Night King.
Du menar in i den odöda draken?
Ja.
Som redan, okej. Okay. Ja, det börjar bli mycket nu här.
Det börjar brinna lite i skallen. Och ett sista mejl från Hanna Kroner. Eller Kroner. Inte släkt med Lasse Kroner, tror jag. För han stavar med C. Donald Trump måste ju vara djuren Greyjoy. Kvinnohatare, grov i munnen, har ingen politisk erfarenhet men vill plötsligt styra hjärnöarna. Hans mentala status kan då verkligen ifrågasättas. Och trots allt detta och att han just mördat den före kungen, sin bror, väljer folket Euron hellre en galning till ledare än en kvinna. Ring a bell.
Spot on.
Spot on, ja. Vi kanske har en vinnare här. Ja. Vilken karaktär som är Donald Trump i Westeros. Eller i Game of Thrones. Mm. Ja, jag håller, det är mycket bra. Det där hade varit en mycket underhållande krönika att läsa.
Ja. Och ni kan fortsätta mejla in till tronspelet@aftonblad.se. Ring jättegärna till 08 725 2357, hashtag tronspelet om ni vill. Ja.
Vi går vidare helt enkelt. Jag har bara en sak att säga. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.